Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och dagens semesterpratare heter Göran Nilsson. Vi säger välkommen till dig, Göran.
Hej och välkommen till mitt sommarprogram. Jag heter Göran Nilsson och bor i Björsby, cirka 13 km söder om Örnsköldsvik. Jag tänkte under programmet tala om ett av mina intressen, hur det började och en del av det äventyr och upplevelser som det lett till. Det startade med en lagändring 1969. Lagändringen innebar att lätta motorcyklar fick väga mer än 75 kilo. Vilket i sin tur innebar att motorcykelhandlarna kunde börja importera och sälja japanska motorcyklar som Kawasaki, Suzuki, Yamaha och Honda. När jag som 15-åring låg på mitt pojkrum i Björna och läste motortidningen Teknikens Värld och deras test av den nya Honda 125an och den lyriska reportens beskrivning av motorcykeln. En fantastisk maskin med en tvåcylindrig fyrtaktsmotor som inte läckte olja och vibrerade så lite att man kunde ställa en cigarett på högkant på limpan och starta motorn med ett lätt tryck på elstarten utan att cigaretten ramlade omkull. När jag läst testet klart så bestämde jag mig direkt. En sån motorcykel skulle jag ha, till vilket pris som helst. Jag la upp en plan för att kunna köpa den. Jag hade cirka ett år på mig att spara upp pengarna som behövdes. Jag sparade presentpengarna som jag fått av mamma och pappa till en moped. Jag sommarjobbade med att sätta plant för 11 öre styck. Jag röjde skog med röjkniv på ackord så att händerna blödde. Jag hoppade till och med över klassresan till Finland när jag gick ut grundskolan. Varje krona skulle sparas. Så en vacker vårdag fanns den där annonsen Örnsköldsviks Allehanda. Säljes en demonstrationskörd röd Honda under 25 kubik. Jag sprang in till min pappa och sa att vi måste få till Hockes motor i Kramfors och köpa en motorcykel. Han som alltid ställde upp åkte iväg och lånade en släpvagn. Sedan for vi på banken och tog ut pengarna. Ja, ni hörde rätt. På den tiden tog man ut pengar på banken när man köpte saker. Framme på Hockes motor lämnade jag över mina hopsparade 3800 kronor och lastade motorcykeln på släpet och åkte hem till Björna och ställde in den i garaget. Om man räknar bort när mina döttrar Jenny och Sofia föddes så var det nog den lyckligaste dagen i mitt liv. Om inte min mamma ropat in mig till middag har jag nog stannat kvar i garaget hela natten. Shop, I'll tell you what we're gonna do. Put on a ragged sweatshirt, I'll take you anywhere you want me to. First gear, it's alright. Second gear, a lean ride. Third gear, hang on tight. Faster, it's alright. It's not a big motorcycle, just a groovy little motorbike.
Faster, 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 it's alright. It
Nu fattades bara en sak för att det skulle bli komplett. Ett körkort. Om jag skulle läsa mina läxor lika intensivt som jag läst körkortsteorin skulle jag ha toppbetyg i alla ämnen. När våren kom så bar det väg till Hellgrens körskola. På den tiden använde man sin egen hoj när man övningskörde. På första lektionen med Olle Hellgren åkte vi E4 norrut. När vi kom till Arnäsvall vinkade Olle in mig mot vägkanten och vevade ner rutan. Han tittade strängt på mig och sa, fint väder idag. Jag nickade instämmande. Bra väglag är det också. Jaha, sa jag. Och ny motorcykel har du? Ja, det har jag, sa jag något spänt. Varför i helsike kör du bara 80 km när det är 90 på hastighetsbegränsningen, sa Olle. Sedan dess har jag i alla fall aldrig kört för sakta. Efter 3 körlektioner så blev det en lyckad uppkörning och teoriprov. Det var bara att åka hem och vänta på körkortet. Så efter några dagar kom kortet på posten. Jag sprang direkt ut i garaget och tog upp på mig skinnkläderna och hjälmen och tryckte på startknappen. Sedan la jag in ettans växel och gasade iväg. När jag passerade brandstationen i Björna och la i femmans växel måste jag vara den lyckligaste 16-åringen i hela världen. Det var en sån fantastisk frihetskänsla. Det kändes som att jag kunde köra till världens ände.
Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till. För att göra det man måste, det göra det man vill.
Let's go.
kärlek som en sång. Mina vingar ska jag vinna och säga hej mamma. Men du vinner ingen frihet utan att offra den du var. All den där är mot vinden och skrika ut i svar. Jag förstår.
Det jag inte visste då var att jag 45 år senare fortfarande längtar till att vårsolen ska torka upp asfalten på våra vägar så man kan ta årets första motorcykeltur. Idag har jag två motorcyklar i garaget. En Honda Golding på 1800 kubik för längre turer och semesterresor runt om i Europa. Och en Honda Transalp på 650 kubik för kortare dagsturer på våra fina grusvägar runt om i vår vackra landsbygd. Mina cirka 30 000 mil på motorcykel har tagit mig till 50 länder runt om i Europa, norra Afrika och en bit in i Asien. Det har tagit mig till många fantastiska och vackra platser, intressanta människor från Nordkap i norr till Sahara i söder. Jag tänkte under det här programmet bjuda med er på en av mina resor där jag har besökt platser och träffat människor som har berört mig mycket. Jag hoppas att ni vill åka med. Jag kommer att köra försiktigt. Under en vinter för några år sedan satt jag och planerade årets MC-tripp tillsammans med min reskompis Åke Sjölund. Trots att han kör en BMW-motorcykel har det fungerat bra mellan oss under de 23 stycken semesterresor vi genomfört tillsammans. Vi har under alla år försökt hitta ett nytt land att åka till som vi inte besökt tidigare, vilket inte var så lätt efter alla våra resor vi gjort. Vi gjorde som vanligt, vecklade ut kartan på köksbordet för att få en bra överblick för lämpliga platser att köra till. Efter en stund tittade jag på Åke och föreslog Europas sista diktatur, Vitryssland. Åke såg fundersam ut. Jag hade som ombudsman på IF Metall haft många förmånen att under några år deltagit i projekt med den fria fackföreningen Metall i Vitryssland. Jag hade genomfört konferenser runt om i landet och hade därför många vänner där. Och jag hade vid ett tillfälle, jag tror det var vid en avslutningsfest, lovat att jag skulle besöka dem privat med min motorcykel någon gång. Vilket de ofta påminner mig om när vi träffas på konferenserna. Jag sa till Åke att eftersom jag kände dem så skulle det underlätta för oss att få visum för inresan. Efter en stunds diskuterande så bestämde vi oss för en resrutt. Först till Vitrysslands huvudstad Minsk, vidare söderut mot Ukraina, sedan ner till Krim och Svarta havet och hem via Moldavien. Det kändes som en intressant och spännande resa. När semestern kom var det bara packa motorcykeln och åka iväg.
With the wind. looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high.
Efter att vi kört 75 mil åkt färja från Stockholm till Litauen så stod vi där vid den vitryska tullen. För att försöka beskriva känslan i en tullstation i östra Europa för ni som inte varit där så påminner den om känslan när man är på bilprovningen. Man känner sig utlämnad, man är väldigt ödmjuk, bråkar inte och svarar snällt på alla frågor. Vi har vid många tillfällen passerat tullstationer till länder i östra Europa. Och kan ta lång tid om inte alla dokument stämmer. Pass, visum, trafikförsäkring, grönkort, registreringsbevis, internationellt körkort, reseförsäkring. Men med hjälp av en förstående vitryska lyckas vi efter tredje försöket fylla i de krångliga tullhandlingarna. Som var skrivna med kyrilliska bokstäver. Sedan släpptes vi in i Europas sista diktatur i Vitryssland. Efter ytterligare 30 mil kom vi fram till huvudstaden Minsk. Skillnaden mellan landsbygd och stad är stor. På landsbygden bor man i små slitna hus och försöker överleva på sitt jordbruk. Samtidigt som Minsk idag är i stort sett som vilken storstad som helst. En rätt så fin stad trots vad den var utsatt för. Under rundvandring på stan tillsammans med Alexander som är vice ordförande i Fria fackföreningen. Berättade han att Vitryssland och Minsk är märkt av många krig och visade oss många minnesmärken från deras historia. Under andra världskriget dödades 2,5 miljoner, en fjärdedel av landets befolkning och 80% av husen i Minsk bombades sönder. Alexander berättade också stolt att hans far var en partisan som på alla sätt försökte sabotera nazisternas framfart i landet. Rundvandringen avslutas med ett besök på krigsmuseet. Där jag än en gång blev påmind om att krig är ett helvete. Och att vi i Sverige har något svårt att förstå hur lyckligt lottad du är som sluppit krig under så lång tid. Dagen avslutas med en middag och en flaska vodka med mina vänner från Minsk. Jag tackade Alexander och gav honom en kram. Och önskade honom lycka till med kampen för ett fritt och demokratiskt Vitryssland. Utan diktator Alexander Lukasjenko. Jag sa vi träffs igen. Men han tänkte nog samma som jag. Det här var nog sista gången vi träffades.
Глядит
väg mot Ukraina passerar vi staden Gomel. Den stad som drabbades värst av nedfallet från kärnkraftolyckan i Tjernobyl. Jag minns kursdeltagarna där som jag hade haft på konferenserna. Att många av dem hade ett långt ärr på halsen efter att man opererat bort köldkörtlarna i förebyggande syfte. Alla ni som är lite äldre minns kärnkraftolyckan i Tjernobyl 86. Jag bodde då i Björna och mina döttrar Jenny och Sofia var 6 och 4 år. Jag påverkas av den oro som CSN-nedfallet medförde. Det var fullt kaos. Det var becquerelnivåer hit och det var becquerelnivåer dit. Ingen visste riktigt vad som gällde. Tordes man klippa gräset? Gick det att låta barnen leka sandlådan? Kunde man äta bär och svamp? För säkerhets skull så grävde man ner alla älgar som sköts den hösten. När Åke och jag satt och planerade sommarens resa såg att vi skulle passera i närheten av Tjernobyl och beslutade då att vi skulle se hur nära staden vi kunde komma. Åke hade lärt sig hur Tjernobyl-skylten såg ut på kyrilliska alfabetet, så det var bara att köra dit de pekade. När vi närmade oss området där Tjernobyl ligger stoppas vi av beväpnade vakter och tökt stängsel med stora runda och gula skyltar som varnar för radioaktivitet. Vi sa till vakten att vi skulle till Tjernobyl. Men han skakade på huvudet och svarade: "Njet, njet, no possible, no possible." Efter en stunds diskussion och 40 euro senare så öppnade vakten vägbommen och vi släpptes in i den förbjudna zonen. När vi kört några kilometer såg vi några tomma hyreshus. Men efter en bit till så var det en ny vägbom och vi fick lov att köra ut ur den förbjudna zonen. Vi förstod då att vi skulle inte komma närmare Tjernobyl med motorcykel. Men vi fick information att det skulle gå att komma dit med hjälp av en guide. Efter lite hjälp på hotellet i Kiev så kom det en guide som skulle ta oss med på en tur till kärnkraftverket. När det var 3 mil kvar till Tjernobyl började den förbjudna zonen. Där fick vi information att vi skulle ha kläder som täckte kroppen. Att vi inte fick lägga ner någonting på marken. Inte ta med något material därifrån. Efter en ytterligare säkerhetsspärr närmade vi oss kraftverksområdet. Först åkte vi förbi reaktor 5 som stod halvfärdig. Det höll på att byggas när olyckan hände. Sedan såg vi reaktor 1, reaktor 2, reaktor 3. Sedan stannade bilen till och vi klev ur. Cirka 100 meter till vänster om oss låg den havererade reaktor 4. Den stod där som en gigantisk monster som hade spytt ut så mycket död och elände efter härdsmältan för 30 år sedan. En guide informerade om oss hur olyckan gick till, om räddningsarbetet. De tappra brandmännen som hedras med en staty för deras arbete att försöka släcka branden efter härdsmältan. Alla dog senare av strålningen, en efter en. Guiden berättar vidare att den provisoriska lagningen av kärnkraftverket är så dåligt att den läker radioaktivitet hela tiden. Men att man med hjälp av bland annat Sverige ska bygga ett nytt skydd över reaktorn för att begränsa strålningen. Att skyddet ska hålla 100 år känns ju lite kort tid då halveringstiden på kärnavfallet i den havererade reaktorn är på 4,5 miljarder år. På väg till staden Pripyat passerade vi röda skogen som färgas röd av det radioaktiva nedfallet. Där kört Geiger-mätaren som en stucken gris och markerade jättehöga nivåer, vilket innebar att man inte fick stanna där så länge. Staden Pripyat, som ligger närmast den havererade reaktorn, är som en riktig spökstad. Staden som innan härdsmältan var en Sovjets mönsterstäder och att det var privilegierat att bo där och jobba på kärnkraftverket. Dagarna efter olyckan tömde staden på alla 45 000 invånare med 1100 bussar. Det kändes surrealistiskt att gå omkring en stad där alla invånare är borta men alla saker är kvar. Böckerna i biblioteket, Skolböckerna ligger kvar på skolbänkarna. 4 + 4 = 8. De barnen som gick där var inte gamla. Att stå på 50 våning i stadshus och titta över en tom, alldeles tyst stad med tomma hus överallt, så långt man kan överblicka. En nöjespark med radiobilar, karuseller och ett stort pariserhjul som aldrig hann användas. Nöjesparken skulle invigas veckan efter härdsmältan. Jag har svårt att beskriva känslan, men det kändes riktigt spooky. Man undrar vad alla barn som skulle lekt här tagit vägen.
There was no way they could have known that morning that they awoke upon a fateful day. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get more than it appeared to be. And one by one they fell beside their comrades, the victims of a foe they could not see. Mama, where are children who used to play here? Only heaven knows. What they saw defied all explanation. Someone said the trees were glowing red. They say the light came from the radiation, but maybe it's the spirits of the dead. The God.
souls who made their livings here. They say this place will always be a ghost town. It will be for at least 600 years. Mama, where are you? Papa, where did you go? And where are all the children who used to play here? Only heaven
Innan vi släpptes ut från den förbjudna zonen så kontrollerades vi så att vi inte var kontaminerade. Jag frågade guiden, vad händer om vi skulle vara smittade av radioaktivitet? Ja, då får ni stanna kvar här, sa han, med ett leende på läpparna. Tillbaka på hotellet i Kiev så sköljde vi för säkerhets skull ned resdammet med 200 gram vodka innan vi gick och la oss. Nästa dag gick resan söderut till södra Ukraina. Under vintern hade jag läst en artikel om att i södra Ukraina skulle finnas en by som heter Gammelsvenskbyn och att det skulle bo några där som fortfarande talar svenska, och en av dem skulle heta Maria Malmas och hon skulle bo innanför en blå port. Så vi bestämde oss att vi skulle göra ett försök att hälsa på henne. Efter en stunds letande kom vi fram till vägskylten. Välkommen till Gammelsvenskby. Det var en liten by liknande som hemma i Bergom. Vi stannade till vid två grabbar som höll på att tvätta potatis. Och jag sa Maria Malmas. De pekade ut riktningen och efter nästa korsning såg vi en blå port. Vi gick in och ut ur ett hönshus kom en äldre gumma. Och jag sa direkt, hej, är det Maria Malmas? Hej, sa hon, vilka är ni? På svenska, det kändes märkligt. Jag sa att vi var från Sverige och att jag läst om att det skulle bo svenskar i den här byn och att man pratar svenska här. Vad kul, sa hon, ni stannar väl ett tag. Hon bjöd in genast in oss i sitt lilla hus som innehöll ett rum. Ett badrum med ett vedeldat badkar. Sedan dukade fram rödbetssoppa och fiskburgare gjort på karp från floden Dnieper. Sedan berättade hon på gammelsvenska om sitt liv. Det gick ganska bra att förstå henne och om vi inte förstod så såg hon till och förklarade. När Maria Malmas var 7 år blev hela hennes familj och släkt skickad på straffarbete i Sibirien. Där fick Marias mamma gå till gravgården med alla familjen utom Maria och hennes lillebror. Efter ett tag fick de hjälp att ta sig därifrån av en svensk ingenjör som hade hört att de talade svenska. Man undrar ju vad han gjorde där. När de kom hem till Gammelsvenskbyn så var det hungersår. Det fanns ingenting att äta. Maria berättade att de åt gräs för att stilla hungern. 1975 kom han på besök från svenska ambassaden. Innan dess visste man inte att det bodde svenskar i Ukraina. Att svenska kungaparet var på besök där 2008 var också uppskattat. Efter maten gick vi en tur på byn och fram till kyrkan som har både ett kyrktorn och en ortodox lökkupol. Trots att kontakten med Sverige var obefintlig ett århundrade har befolkningen upprätthållit sina traditioner och sin lutherska tro. På en minneskylt vid kyrkan stod det: den 1 maj 1782 anlände till denna plats 500 och 1000 svenska bönder från Dage utanför Estlands kust. I 8 månader fick de gå till fots den 200 mil långa vägen, mestadels i regn och snö. Bönderna hade mot sin vilja av ryska kejsarinnan Katarina den andra förflyttats för att kolonisera nyerövrad turkisk mark. 1795 återstod det cirka 130 personer som grundade byn Gammal Svensk by. På en minnessten bredvid stod det: till minne av oskyldiga svenska bybor som bortfördes och försvann 1937-1938. Peter Johansson, Mattias Mattsson, Johan Pettersson, Gustav Kristiansson, Jakob Edvarsson och så vidare. Efter natt hemma hos Maria Malma åt vi frukost och Maria sa att de flesta är äldre som upprätthåller den säregna gammelsvenska kulturen, men att ungdomar fortfarande lär sig svenska språket i skolan. Vi tackar Maria för en fantastisk upplevelse och fina berättelser och det vidare. På väg hem efter att vi badat i Svarta havet och besökt Jalta på Krimhalvön så står vi där vid gränsen till Europas fattigaste land, Moldavien. Trodde vi i alla fall. Fram till oss kom en tulltjänsteman med den största skärmössa jag någonsin sett. Han tog våra pass och försvann. Efter 2 timmar kom han tillbaka och sa att det var omöjligt för oss att fortsätta. Vi stod på oss och sa att vi skulle till Moldaviens huvudstad Chisinau. Efter ytterligare en timme kom han tillbaka med en kollega, så var det en ännu större skärmössa som jag inte trodde var möjligt. Efter en stunds dividerande var 40 euro så släppte de in oss i landet. Klockan var 22.00. Det var kolsvart ute. Efter ett par mils körning blev vi stoppade igen av 4 militärer med Kalashnikovs. Efter en stunds diskussion släppte de igenom oss och vi kunde ta oss sent som sider till Moldaviens huvudstad. På morgon tog vi reda på vart vi varit och det visade att vi varit i Transnistrien, en utbrytarrepublik som fortfarande är i krig med Moldavien. Där ligger bland annat Bender som Karl den XII flydde till efter slaget i Poltava. Sedan blev han utkörd därifrån när Turkiet hade ledsnat på honom. Den kallade kalabiliken i Bender. När man kör genom landet märker att Moldavien är det fattigaste landet i Europa. Här bor de fattigaste och de fattiga. Jag kan tänka mig att det var ungefär likadant tema på en del platser när morfar var liten. I en del byar som vi åker igenom är så fattigt och eländigt så det är svårt att förstå att de överlever. Men när vi stannar och frågar om vägen eller någonstans att övernatta så hjälper de till på alla sätt de kan. Jag konstaterar än en gång att de flesta människor är vänliga och hjälpsamma.
Somliga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor kanske vill ha det så. Gudfader som i himmelen bor blundar och sover sött. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som de vill. Medborgare om 100 år finns du ej längre till. Då har någon annan tagit din stol. Det vet du inte av. Du känner varken regn eller sol ner i din mörka grav. Vem bryr sig om hur nätterna far? Jag bryr mig inte ett spår. Bara jag får ha mitt ansikte kvar dold i min älsklings år. Jag är en tvivelaktig figur, duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur. Han tar mig när han vill. Somliga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då.
Väg hem genom Polen stannar vi på en plats till. Ett ställe som alla borde åka till någon gång. Framförallt på grund av vissa politiska strömningar som vi har nu. Och att det finns en del foliehattar som fortfarande påstår att det som skett här aldrig har hänt. Att gå in genom porten Arbetemarschfrei, in i förintelselägret Auschwitz och gå förbi arkebuseringsplatsen och fundera på hur många som sköts där av de 1,1 miljoner människor som mördades här. Att se monter efter monter med människohår, resväskor, barnskor och saringasflaskor. Att följa järnvägen in till Birkenau och se rad på rad av skorstenar från de nedbrända fångbarackerna. Och stanna till där järnvägen slutar. Att se de söndersprängda gaskamrarna och brännugnarna. Att stå där och försöka förstå vilket helvete och lidande det måste ha varit för de 1,3 miljoner människor som var fångna här är svårt att ta in och omöjligt att förstå. Men att det har hänt, det förstår man. Och att vi tillsammans är skyldiga att göra allt så att det inte händer igen.
Sound.
På färjan från Gdansk på väg hem till Sverige tänker jag tillbaka på de länder jag besökt och vilka svåra förhållanden många människor lever under och funderar varför vi i Sverige inte mår bättre när vi har det så bra. När jag kör av färjan och motorcykeln rullar på svensk mark känns det skönt. Att under sommarkvällen köra hemåt och se alla blåa sjöar, de röda stugorna och den sommargröna skogen och konstatera att jag håller med mina vänner i Vitryssland. Sverige är ett fantastiskt land.
Nära havet vill jag bo. Några månader om året, så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart, där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv och kryddar med johannesört och dricker det med välbehag till sill och hembakt vört. Ingen kommer i min närhet som stänger in och skäl. Jag trivs bäst när dagen bräcker, när fälten fylls av ljus, när tuppar gal på avstånd, när det är långt till närmsta hus, men ändå så pass nära att en tyst och stilla natt, när man sitter under stjärnorna, kan höra festens skratt. Jag trivs bäst i fred och frihet, för både kropp och själ. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skrik, när stranden fylls av snäckskal med havsmusik uti, när det klara och det enkla får råda som det vill, när jag är jag och nej är nej och tvivlet tiger still, då jag trivs bäst när havet svallar Jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo.
Efter 532 mil svänger jag in på gården hemma i Björsby och konstaterar att jag kom hem helskinnad än en gång. Jag tittar mot Bergumsjön och alla berg runt omkring och konstaterar att borta är bra, men hemma är bäst. Med det så vill jag tacka för att ni vill följa med på resan och önskar alla ni som inte har en motorcykel en fortsatt bra sommar. Och till ni som har en motorcykel så vet jag redan att ni har en bra sommar. Tack för mig.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radioovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.